och uttryck din kärlek till Jesus. Bara säg till honom att du älskar honom. Tack Herre Jesus. Tack Herre Jesus för din godhet. Tack för din härlighet. Tack för din närhet. Vi välkomnar dig på denna plats. Tack Herre för att du har någonting för var och en idag Herre. Vi tillber dig, vi ärar dig. Jag tackar dig Herre för att du är större än vad vi kan be eller tänka. Tack Herre för att du kan tala till oss, du kan röra vid oss. Du kan ge oss det som vi behöver Herre. Tack Herre för att du är god rakt igenom Herre. Vi välkomnar din godhet. Vi välkomnar ditt ord, vi välkomnar din ande. Tack Herre Jesus. 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 Tack för att du är här. Vi välkomnar dig att tala till våra hjärtan. Vi välkomnar dig att uppmuntra oss. Vi välkomnar dig att utmana oss. Men framförallt så välkomnar vi dig att vara här. Att vara dig själv, att vara den du är. Att vara Gud. Att vara allt det som vi inte är. Allt det som vi inte kan vara. Välkommen Jesus med din helige ande. I Jesu namn. Och allt folket sa. Amen. Visst är det fantastiskt att få tillbe Jesus. Tänk vilken nåd. Tack vänner. Hoppas det var okej att jag filmade förut. Min dotter spelar fiol nämligen, så att jag tänkte hon skulle få lite uppmuntran. God morgon allesammans. Sitter ni bra? Annars får ni ta det med Robin efteråt. Ola Gustafsson heter jag. Pastor i Skara. Pingstkyrkan Skara. Om ni kör E20 norrut så passerar ni Skara och så ser man McDonalds och Jula och så ser man Pingstkyrkan där och så vår stora skylt som önskar dig Guds välsignelse. Gött att vara här. Återgäldar besök från Kungsbacka faktiskt. Vi hade Stefan hos oss. Jag vet inte, är Stefan här idag eller? Nej, jag får ta det med honom sen. Jag vet att han var bortrest igår, vet jag. Stefan Börjesson var hos oss i söndags och vi hade en fantastisk gudstjänst tillsammans. Så tack för lånet av Stefan. Jag har ju lite anknytningar här. Ska vi bara säga det innan vi kör igång. Att vara tacksamma för det pastorsteam som ni har. Robin här besökte hans hemförsamling i Karlskoga för många år sedan och fick låna ditt rum tror jag och fick sova i det. Känner både hela din familj egentligen lite grann så där. Och Caroline också, vilken ungdomspastor, vilken lovsångsledare. Vårda henne, jag bara säger det. Jag tar hand om varandra överhuvudtaget, men var tacksamma för det pastorsteam som ni har. Jag är glad att få vara här och få dela Guds ord med er idag. Jag fyller snart 45 år, gift med Jessica och tillsammans har vi 4 barn. Det finns mycket att säga om mig kanske, men ja, jag älskar triathlon, men ännu mer så älskar jag Jesus. Jag älskar hans ord. Och jag tycker vi hade en ganska skön dag tillsammans igår. När vi talade om blodsförbundet. Bibelns röda tråd. Det var häftigt att ni hade reklam för den samlingen här nu idag. Lite sent att komma på tanken och gå eftersom det var igår. Men jag tänkte att budskapet idag kommer ta sats lite grann. Ifrån det som vi talade om igår. Och vad var det som vi talade om igår? Och vi talade om vad det är att vara i förbund med någon. Jesus ju säger, vi ska fira nattvard idag. Och Jesus säger, detta är det nya förbundet i mitt blod. Och kanske lite kryptiska ord, men att vara i förbund, blodsförbund med någon. handlar om att vara i en relation som är fullkomligt överlåten livet ut. Och jag fick låna Robin, får jag låna dig idag också? Vi ska gå igenom, vi ska köra en snabb version. Och det finns mycket, och vi gick igenom det här igår. Önskar du få liksom mer av det här, så ta inspelningarna och ta anteckningarna som är från igår. Men att vara i en förbundsrelation, jag är välkommen. I världen genom alla tider så har man gjort det här, att man har ingått förbund med varandra. Och kortfattat så är det som man har gjort att man har hittat någon som man känner, den här personen vill jag knyta mig till. Jag vill vara liksom så nära som det bara går, fullkomlig överlåtelse, livet ut. Och så kontaktar man den personen och så är det en process som kulminerar i att man möts inför vittnen. Och så skär man ett sår i sin högra hand så att blodet börjar rinna. Och sen så möts man i ett handslag där blodet blandas, där mitt blod går in i den andres. Och den andres blod går in i mig. Och så såg vi igår att vad är det för speciellt med blodet? Ja, Bibeln säger ju att livet är i blodet. Och så har man sett på det överallt att livet finns ju i blodet. Och därför så är symboliken i det här att från den här stunden så är våra liv förenade. Mitt liv finns i dig. Ditt liv finns i mig, och från den här stunden så hör vi ihop för resten av vårt liv i en överlåtelse som är utan förbehåll. Den är 100% i den här överlåtelsen, så att vi är vänner. Ja, vi är mer än vänner i en total gemenskap för resten av våra liv. Och det gäller ju dig och din familj och dina barn, ska jag finnas där för så länge jag lever. Och det som det här har inneburit. Tack så mycket. Och det är det här som vi såg igår, på att hela Bibeln egentligen handlar om att Gud från den stunden han i Edens lustgård ropar efter människan. Var är du? Arbetar och strävar efter att du och jag ska få komma tillbaka till pappa. Vi ska få komma tillbaka till vår skapare i en relation. Gud arbetar genom Gamla testamentet och fram till korset, där Jesus förklarar kvällen innan att det som nu ska ske, det är ett blodsförbund. Och vi såg att på Golgata kulle så skedde ju det här mötet med två sårade händer. Där Jesus spikas fast på korset, så slås en spik igenom Guds hand. Och Guds hand börjar blöda. Det slås en spik genom en människas hand. Och en människa börjar blöda. Det är Jesus, både är Gud och människa. Och det korset är mötesplatsen. I Jesus möts en sårad Gud och en sårad människa. Och förbundet är ett faktum. Där Jesus säger att från och med den här stunden så är vi ett. I Johannes 17 och 21. Hela Bibelns budskap handlar egentligen om en Gud som söker gemenskap med dig. Inte i första hand att det är vi som söker gemenskap med Gud, utan han jagar efter oss. Johannes 17 och 21. Jag ber inte bara för dem, utan också för dem som kommer att tro på mig. Ja, det var ju vers 20 genom deras ord. Jag ber att de alla ska vara ett. Och att de ska vara i oss, liksom du, far, är i mig och jag i dig. Då ska världen tro att du har sänt mig. Och den härlighet som du har gett mig har jag gett till dem, för att de ska vara ett, liksom vi är ett. Jag i dem och du i mig, så att de är fullkomligt förenade till ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig. Och att du har älskat dem så som du har älskat mig. Och det som vi såg igår var att det finns egentligen inget större budskap i skriften än att Gud längtar efter dig. Han vill nå dig. Han vill dra dig nära. Han vill leva i en relation med dig som är fullkomligt öppen, transparent, utan förbehåll, och tillhöra dig, och du ska tillhöra honom för resten av ditt liv. I en relation som inte går att förstöra, därför att den är beseglad i blod. Vi och Gud är ett. Och det ägnade vi 3 timmar åt att ganska utförligt titta på att det här faktiskt är ett väldigt centralt tema. Och idag så ska vi inte gå lika djupt, vi ska inte läsa många bibelversar. Utan vi ska stanna kring två saker som jag tänker, men vad innebär det nu när vi samlade här idag? Oavsett om du var med igår eller inte, så kan vi utgå ifrån det här. Ja, men Gud vill vara ett med dig och mig. Han vill att vi ska tillhöra honom. Han har med sitt liv betalat för att det ska vara möjligt att vi ska tillhöra honom. Och då tänker jag, vad betyder det för mig när vi sitter här idag? Pingstkyrkan i Kungsbacka. Det är den 10 mars va? 2019. Vad betyder det? Okej, men det var ett häftigt bibelstudium igår. Det var inspirerande och kanske till och med gripande för någon. Och vad innebär det rent konkret för dig och mig när vi går hem härifrån idag och vi ska leva våra liv? Den första saken som jag tänker på, det är att du behöver inte jaga efter någonting som redan är ditt. Jag skulle vilja stanna till vid den här tanken, vid den här sanningen. Det finns någonting som redan är ditt. När vi har bekänt Jesus som vår Herre, då är vi ett med Gud. Och det som redan är vårt, det behöver vi inte jaga efter. Jag tänkte jag skulle låna en stol här. Fast man kanske inte kallar den en sån här stol, jag vet inte. Pall. Barstol kan man väl inte säga när den står i kyrkan i alla fall. Den här stolen. Den får representera symboliskt platsen där jag har frid med Gud. Okej? Den här platsen, det här tillståndet, den här stunden när jag upplever nu är det grönt mellan mig och Gud. Nu har jag frid med Gud. För många människor, så när man vaknar på morgonen, så står den här stolen någonstans längs horisonten. Långt där borta. Jag vaknar upp på morgonen. Här är jag. Där borta någonstans finns den här platsen. Där jag har frid med Gud. Och för många kristna så är det en utopi, en dröm. Som man ibland når fram till. Den här stunden då jag har frid med Gud. Det känns bra, det känns gott. Nu är det harmoni, nu är det frid. Men den står där borta i horisonten. Och så vaknar man på morgonen. Och så, för en del så kanske det inte ens är intressant. För man tänker, jag kommer aldrig dit. För andra så är det en kamp att försöka ta sig dit. Och kanske det ser lite olika ut beroende på vilken generation man kommer ifrån. Jag tänker att min föräldrageneration som är uppväxt med plikt och kanske en lagisk pingstkristendom. Så kanske den här strävan efter att nå den här stolen, det handlar ganska mycket om vad jag gör. Det handlar om gärningar. Jag ska ge tionde, jag ska ge offer till missionen. Jag ska be, jag ska läsa min bibel, jag ska vara ett vittne. Det är många grejer man ska göra och så blir det liksom steg på vägen hit. Och de allra flesta dagar så känner man ju att man, innan man kommer hit bort så gör man ju någonting som är fel. Man tänker en fel tanke eller man gör någonting som är fel. Man skäller på sin fru, man är inte helt skön mot sina barn eller vad det nu än är. Och så blir det, äsch, det blev inte idag heller, jag nådde inte dit. För yngre generationer kanske det mer är på ett känslomässigt plan. Då man är uppvuxen med att det här med synd och straff och dom, det är liksom borttaget och man lever i någon slags annan längtan eller vägen till Gud handlar mer om en känsla, va? Att jag vill, det ska kännas gött, det ska vara, alltså den här ångesten och oron och det här, många unga brottas ju med hur man mår. Psykisk ohälsa, ja, ni vet hela den här problematiken. Man känner sig inte bekräftad, man känner sig otillräcklig. Och för unga så kanske det mer handlar om att det handlar om en känslomässig strävan. Man längtar och önskar efter att få känna någon stund. Nu känner jag att det är frid med Gud. Jag vet inte hur din väg ser ut, men för många kristna så är den här stolen liksom i horisonten. Så ibland så kanske man, om man riktigt lyckas eller om man har en riktigt bra dag, så känner man att yes, idag så nådde jag hit. Men det blir liksom som en tillfällig stund av lättnad och lindring. Istället för det som Bibeln faktiskt säger. För jag tänker att Paulus säger i Romarbrevet 5:1, så säger Paulus: när ni nu har blivit rättfärdiggjorda i Kristus, så har vi frid med Gud. När vi har blivit rättfärdiggjorda genom Kristus, så har vi frid med Gud. Eller vill du läsa någon bibelvers och slå upp Efesierbrevet 2, vers 6. För jag tycker den är lite rolig nu när vi talar om att sätta sig. Att sitta i Guds frid. Ja, man kan läsa från vers 5, slutet där, va? Av nåd är ni frälsta. Han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus. Och så vers 8, av nåden är ni frälsta, genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar. Och vad säger den här vers 6? Den säger att när jag tillhör Jesus, då har han satt mig. Han har satt mig. Jag har blivit satt i det himmelska med Jesus. Alltså, så tillhör jag Jesus, så sitter jag ju redan. Jag sitter rent fysiskt nu i Kungsbacka, men i den andliga världen, i den osynliga världen, så har jag en plats i det himmelska, i Guds rike. Jag sitter redan där. Alltså, när vi jagar efter frid med Gud, då har vi fattat det helt fel. Frid med Gud är inte mitt mål. Det är min utgångspunkt. Det är min hemmabas. När jag vaknar på morgonen, innan jag har läst en enda vers bibel, innan jag har bett en enda bön, innan jag har känt en enda skön kristen känsla, eller vad det än är jag tänker att frid med Gud handlar om, så är det här, jag sitter här när jag vaknar. Den här stolen står inte någonstans i horisonten. Jag sitter ju på den redan när jag vaknar. Så därför så blir det ju så fel. När man då ska ge sig iväg för att jaga efter frid med Gud, vad händer? Ja, men jag lämnar ju det som jag redan har. Jag tror att jag jagar efter det, men i själva verket så lämnar jag den plats som redan var min för att gå in i ett liv som är, ja, i oro. Jag sitter redan hos Gud. Jag tycker att det är, för mig har det hjälpt att tänka just så här. När jag vaknar, men det är här jag sitter. Och då allt det där som jag ska göra eller känna, ja, men det kan jag göra inte för att uppnå någonting. Därför att genom Jesus så är det redan uppnått. Men jag kan göra det i tacksamhet och respons till han som har frälst mitt liv, han som har räddat mig, han som har förvandlat mitt hjärta. Så kan jag öppna och läsa min bibel för att lära känna Jesus mer. Jag kan ge pengar till olika saker faktiskt för att de ska åstadkomma någonting och bli till välsignelse för någon. För Gud har ju välsignat mig, och därför så kan jag välsigna vidare. Alltså, det blir ett helt annat perspektiv. Så jag skulle vilja skicka med det till dig idag, att jaga inte efter det som redan är ditt. Det här, om du har bekänt och gett ditt hjärta till Jesus, så är det här inte ditt mål, utan det här varje dag börjar. Jag sitter i Guds frid. Det andra som jag tänker på: vad innebär det att vara ett med Gud? Men vad var det Jesus sa? Han talade om att han är i oss. När vi visade den här lilla minidramat med handslaget, så talade vi om att blodet går in i den andra. Och då är det ju livet som går in. Och jag tänker, när jag blir ett med Gud, då lägger ju han sitt liv i mig. Så när jag har kommit till tro på Jesus, då har ju han planterat livet med den helige ande i mig. Även där så är det inte någonting egentligen att jaga efter, utan det är någonting som han har placerat i mig. I Lukas, det fjärde kapitlet och den 18:e versen, så sitter Jesus i synagogan i sin hemstad, och så slår han upp de här verserna och talar om att den helige ande är över mig för att predika frihet för de fångna, syn för de blinda. Och så radas egentligen hela Jesu tjänst upp. Och han talar ju om att, ja, men idag så har det här uppfyllts. Han blev fylld av den helige ande. för att kunna göra det som en människa egentligen inte kan göra. Höra Guds röst, tala Guds ord, komma med kraft i befrielse, läkedom och upprättelse där det är sargat. Den helige ande kom över honom för att göra det. Och i Johannes, den 20:e kapitlet och den 21:e versen, så säger Jesus. Jesus sa än en gång till dem: frid vare med er. Som fadern har sänt mig, sänder jag er. Som fadern har sänt mig, sänder jag er. Ja, men hur var det fadern sände Jesus? Ja, men med den helige andes kraft. Herrens ande är över mig för att göra allt det här. Och så säger han, nu sänds ni på samma sätt. Ja, men handlar det om helige ande då? Ja, men vi läser väl vidare då. Sedan han har sagt detta andades han på dem och sa, ta emot den helige ande. Och då tänker jag, när vi tillhör Jesus, då är det Guds riket, det är lagt i oss. Alltså du bär på en skatt. Vi läste det precis innan gudstjänsten här att, ja, men vi är som lerkärl och i det lerkärlet så har Gud lagt en skatt och den skatten är hans kraft. Så oavsett om vi känner, ja, men jag känner mig som ett bräckligt, liksom sprucket kärl, så är Gud väldigt tydlig med att han har lagt en skatt där i. Och den skatten är hans kraft. Och det är ingenting som är liksom en bonus eller extra, utan när en människa kommer till tro så flyttar den helige ande in. Och nu är vi ju en pingstkyrka, så vi vet ju att vi kan söka mer av den helige ande. Eller hur? Det finns alltid mer att få. Vi kan bli döpta i den helige ande så att det som har flyttat in i oss får flöda ut. Vi kan bli fyllda av den helige ande som lärjungarna blev gång på gång. Men poängen är att när jag tillhör Jesus, det är i mig. Det finns i dig. Det är där. Helige ande. Övernaturlig utrustning. Och jag tänker på mitt eget liv. Vad innebär det att gå med den helige ande? Och jag minns den dagen då, du vet vem Paige Unius är, va? Ja, undervisade om bön och sa så här att, ja, men när du ber för någon, be inte bara. Lyssna vad Gud visar. Du kanske får en profetisk vägledning vad du ska be. Och du vet, det blev som en så här, ja, men du, det där har jag ju aldrig gjort. Jag har ju bara kört på. Jag räknar mig inte själv som profet, utan tänker mig mer att vara lärare så här. Men under många år så tänkte jag, ja, men jag gömde mig egentligen bak, jag är inte profet. Och så stängde jag dörren till allt som hade med de där bitarna att göra. Men sen så när jag började tänka, ja, men jag kanske ska höra vad Gud säger när jag ber för någon. Det var som en ny värld som öppnades. Bara ge ett litet exempel av många, många hur det kan se ut. Jag minns, jag var i förbön. En ung kvinna kom fram. Kan du be för mig, för jag har ont i mina axlar? Och så började jag be så här. Sen så kom jag på, just det, jag ska ju lyssna efter Gud också. Och så kommer den här tanken. Men du, det är nog inte smärtan som är problemet. Det är någonting annat. Utan det är en oro som ligger där och ger spänning som gör att det är ont i axlarna. Så jag börjar be på ett annat sätt. Jag börjar be ut frid och så här och får lite tankar och hälsningar. Ja, men när du går hem så proklamera ut de här sakerna. Läs psalm 91 tror jag fick och flera såna här saker. För jag tror att det här handlar om någonting annat. Jag tror att det handlar om det här. Och då säger den här unga kvinnan. Du vet, det var märkligt. Precis innan du ändrade din bön, så tänkte jag, det kanske inte är smärtan som är problemet egentligen, utan någonting annat. Samtidigt som hon får den tanken, får jag exakt samma tanke. Och så nästa dag får jag ett sms. Du, den här smärtan jag har haft i många veckor, den är borta nu. Och vad är det som sker? Ja, men istället för att bara köra på, så öppnar det en dörr. Gud, vill du visa någonting? Så tänker jag att även om du är som jag och verkligen känner, men jag är inte profet, så kan vi ändå få vara ledda av Guds röst. Jag tror att Gud, när vi går med den helige ande, så kan han kan vägleda i små vardagliga grejer också. Jag minns när Timothy, min äldste son, var lite yngre. Och vi var på Löttorps camping. Och så hade vi varit nere vid vattnet och vi skulle gå till vår stuga. Vi hade promenerat en ganska lång bit och så, bara en liten bit kvar till stugan, så får jag en sån här tanke. Jag kanske ska lyfta upp honom så han inte trampar på en geting. Ja, jag menar, logiskt så klipper min tanke in och tänker direkt, ja men vi är alldeles strax framme. Det är onödigt. Och jag har inte tänkt den tanken färdig förrän Timothy börjar skrika. Och vad har hänt? Jo, han har trampat på en geting. Och han skriker och gråter och vi går in i stugan. Och jag känner att jag försöker leva transparent. Och jag säger till honom, du, Timothy, du får förlåta mig. Men jag tror faktiskt Jesus sa till mig precis innan det hände. Att jag skulle lyfta upp dig så att inte du stack dig på en geting. Och då väldigt, väldigt argt så säger min son till mig, pappa, nästa gång Jesus säger någonting till dig, då ska du göra vad han säger. Inte så långt därefter så får jag motorstopp med bilen mitt i natten, får ringa på en kompis som kommer att boxera mig. Och vi kör genom ett skogområde i Sölvesborg i Blekinge. Och jag sitter där klockan 1 på natten. Jag blev boxerad i 60 ungefär. Det var ju lite för fort. Så kommer då den här tanken. Jag kanske ska flytta upp foten på bromspedalen ifall det hoppar fram något rådjur. Och då tänker jag på Timotis förmaning. Nästa gång Jesus säger någonting till dig, då ska du göra vad han säger. Så att jag flyttar upp min fot på bromspedalen. Och jag har inte mer än hunnit flytta upp foten på bromspedalen förrän ett rådjur hoppar ut. Och han, Johan, som boxerar mig, tvärnitar instinktivt. Men eftersom jag redan hade pedalen på foten på bromspedalen så är jag ett par centimeter ifrån att köra in i bilen framför. Men jag gör det inte. Hade jag inte lyft på foten så hade jag definitivt slagit i. Och jag tänker, att gå med den helige ande kan också vara på det planet. Skulle kunna berätta stories om när min fru har bett med våra barn för att komma ihåg kodlås till såna här kassaskåp och grejer. Och du vet, ungen har försökt hela dagen och så går Jessica och Timothy in och ber. Och de har inte bett en minut innan jag hör signalen av när rätt kod har slagits in. Ja, men så jag tror att vandra med den helige ande kan också vara de här vardagliga sakerna. Och jag tänker på mitt eget liv, tungotalet, som är som en kraftkälla i vardagen. Jag ber ju mycket i tungor. Och jag tror inte det är så svårt att få tungotalet heller. Man kan söka Gud och du kan söka Gud för att få tungotalet ikväll. Jag minns att jag var på ett läger i somras och en tjej, jag predikade om den heliga ande och en ung tonårstjej kom fram. Men du, jag tror jag har upplevt Gud. Vad ska jag göra? Vi hade ett samtal i en halvtimme kanske efter kvällsmötet där. Och, ja, men du, liksom, jag tror att du ska göra så. Gå undan i din ensamhet och be och välkomna den heliga ande och öppna munnen och se vad som kommer. Bara liksom, för Bibeln talar om att vi ska öppna vår mun och så ska Herren uppfylla den. Det är inte så att Guds ande kommer och drar i tungan utan vi får gå i tro. Och så på bibelstudiet nästa dag så kommer den här tjejen alldeles strålande i ansiktet fram till mig under lovsång. Du, jag måste bara säga, igår kväll så gjorde jag så där som du sa att jag skulle göra, men det hände ingenting. Så jag blev lite nedslagen. Men nu på morgonen så gick jag upp och så tänkte jag, nu ska jag försöka igen. Och så satt jag där och så tänkte jag, nej men Gud, hur gör man det här? Jag ska bara börja babbla lite så får vi se vad som händer. Och när jag började tala så fick jag en drag. Alltså, så, vad hon sa, så uppfylldes jag av en upprymdhet. Och kände en dragning att säga vissa ord. Men jag vet inte vad de betyder. Tack så mycket. Hade du inte uppmanat mig att göra det här så hade jag aldrig upplevt det här. Alltså jag tänker tungotalet för mig är... Alltså det är som en kraftkälla. Varje dag när det är som tufft, när man är nere, när man inte vet vad man ska göra, så kan man be den helige ande och så känner man att kraften fylls på. Och då har jag en liten liknelse här. Vi ska alldeles strax avsluta. Men jag tror att Gud kallar oss att leva livet med den helige ande. För jag tror inte att han vill att vi ska leva våra liv med bara en bekännelse av den helige ande och sen så flyter livet på. Utan jag tror att han kallar oss att upptäcka hur vi ska vandra tillsammans med den helige ande. Hur det här med ledning i förbön eller såna här enkla saker som att Gud talar i vardagen om att lyfta ungen upp så han inte sticker sig på en geting. Eller vad det än kan vara. Jag tror att det är som en vind som man kan lära sig att fånga faktiskt. Jag vet inte hur många här som har sett filmen Master and Commander med Russell Crowe. Men det är en film som handlar om, det utspelar sig under Napoleonkrigen mellan Storbritannien och Frankrike. Det handlar om en stor segelbåt som är ute och far och reser över haven. Och sen så är det en poäng eller en punkt i den här. Jag vet inte om ni liksom kan se de här gamla galärskeppen eller de här med kanonrader liksom på bägge sidor, och skeppet är lite högre där bak och så, ja, två eller tre master där och så de här. Som mojnar vinden, det heter va? Mojna, heter det inte så? Vinden försvinner. Och hur ska de ta sig fram? Jo, men då sjösätter de en liten jolle framför. Och så har de några stycken stackare som ror så att händerna blöder. Och de kör ju så fullt ös, och det är knappt så den stora båten rör på sig. Och jag tänker, det där är ju livet utan den helige ande. Alltså när vinden försvinner, när kraften försvinner. Så jag tänker att ibland så är vi som kyrkor, vi är den här båten. Vi har inte seglen uppe. Utan vi har några lovsångsledare, vi har någon pastor, vi har några förebedjare, några så här initierade, engagerade människor. De sätter vi i jollen där fram och de ror tills händerna blöder, medan resten av besättningen står uppe på däck och tittar. Sen så kör de och ror tills de är helt slut och får bli sjukskrivna för utbrändhet, och så får man plocka bort dem och så får man hitta några nya som ska ro där en stund medan resten tittar. Alltså förstår ni bilden? Men vad händer om vinden blåser? Och det här är ju vår verklighet. Vinden blåser alltid. När vi tillhör Jesus så blåser alltid vinden. Den helige ande finns alltid där. Och jag tror att det här med att öppna sitt sinne för helige ande, välkommen i mitt liv idag. Det är att hissa segel. Det är klart att det kan vara en ansträngning att hissa segel. Och har man inte gjort det på ett tag kanske man till och med har glömt lite hur man gör. Så det kan vara en liten ansträngning att lära sig hantverket att hissa segel. Men när vi hissar segel, vad händer när vinden fyller seglen? Hur stor är den kraften jämfört med när de här stackarna sitter i jollen och ror? Så jag tror att Gud kallar oss idag att inte vara en kyrka med den här lilla jollen framför, där några engagerade kör tills det blöder. Utan att vi tillsammans som Guds folk, vi hissar segel. Vi fångar andens vind. Och vad det innebär för dig, det vet ju du och Gud tillsammans när ni går på den resan. Men så jag skulle vilja uppmuntra dig att vara en av de här som är med och hissar segel. Och gänget, välkomna upp så ska vi gå mot avslutningen. Nu vet jag inte om min lilla gudsfridstol står i vägen på något sätt här. Ja, men jag tror att Gud är här idag. Jag tror att han kallar på dig och mig. Han är ett med dig. Om du har gett ditt hjärta till honom. Om du finns här idag som ännu inte har tagit emot Jesus, så är det här en utmärkt dag att ge sitt hjärta till Jesus. Han vill bli din vän. Han vill bli ett med dig. Han vill låta sitt liv få komma in i dig och göra någonting nytt. Och när jag har bett för den här dagen så har jag känt att jag tror att du finns här idag som brottas med den här osäkerheten. Du finns här idag som känner igen dig i att den här stolen med Guds frid, den står verkligen i horisonten varje dag. Den är långt bort. Och jag strävar och jag kämpar, och ofta så känner jag att jag inte når fram. Du som känner dig otrygg och kanske till och med känner dig trasig i din tro, kanske känner inför dem som är bredvid, jag är en sämre kristen. Jag brottas hela tiden med den här känslan av att inte räcka till. Jag tror att du finns här idag. Jag tror att Gud ska möta dig idag. Vi ska snart gå in i nattvard. Nattvarden är egentligen Guds utsträckta hand till gemenskap. Och du kan få komma fram till nattvarden och du kan få söka förbön. Och det här som är din oro, jag tror att du ska ge den till Jesus. Du ska inte kämpa med den mer. Du ska ge den till honom. Ofta så kämpar vi och så tänker vi, det här är min utmaning. Det här, nu ska jag ta i lite hårdare, nu ska jag lyckas lite bättre. Nej, ge det till honom. Ge din oro till honom. Det kan vara så att du finns här som har de här känslorna på grund av någonting som har gått sönder i någon relation. Det kan vara så. Kanske det kan vara så att det är någon här idag också som ska lägga ner ett porrberoende inför Jesus. När du kommer till nattvarden så ska du ge det till honom. Någonting som du har kämpat med ett tag. Som ger en känsla av smuts. Så tror jag att du ska ge det till Jesus. Du ska ge upp kampen. Du ska ge det till honom och välkomna honom som Herre in i det området. Jag tror också att du är här idag som längtar efter att få hissa segel. Du vet vad det handlar om. Kanske du levt i det förut men tappat det lite. Kanske har du alltid egentligen haft någon slags känsla av att det där är svårt och det är jobbigt och det är långt borta. Så skulle jag vilja uppmuntra dig och bara omfamna den här tanken att det faktiskt redan finns i dig. Det är ingenting som är långt borta som du ska jaga, utan det har redan lagts in i dig som en gåva ifrån Gud. Och då kanske du ska söka förbön bara för att få en välsignelse på det området, för att hjälpa dig att öppna ditt hjärta för att ta emot den helige Ande. Vi ska sjunga någonting tillsammans och ska vi gå in i nattvard och förbön. Men jag skulle bara vilja säga, Gud välsigne dig och ge respons på det som har gått ut. För jag tror att Gud kallar på oss. Gud kallar på dig. Gud kallar på mig. Amen. Tack Herre Jesus att vi nu får fortsätta in mot ditt ansikte. Tack för att du är här. Tack för att du kallar oss. Tack för att du ser oss precis som det är och du älskar oss ändå. Tack Herre för att du inte vänder bort din blick. Utan tack för att du ger ditt liv istället. För det som inte står rätt till. Så offrar du ditt liv för att vi ska kunna komma till dig. Vi tackar dig för det och vi älskar dig för det. Välkommen och dra oss nära dig nu i Jesu namn. Amen.